Välkomna till Slaget efter 12 denna fredag. Mitt namn är Bettina Sågbom. Så en rättegång pågår i Helsingfors just nu och den får nog nackhåren att resa sig på de flesta som alls tar del av de här nyheterna. Det finns och fick också ett känt nyhetsankare att tweeta att hon måste gå och gråta mitt under arbetsdagen, att det tog så hårt på alla känslor i hela registret. Ja, vad handlar det om då tonåringar kan mobba en kamrat sadistiskt och till slut misshandla honom till döds? Hur är det möjligt att en situation eskalerar så här långt? Och varför har vi så hemskt svårt att liksom ta till oss och hantera sådana här nyheter? Det här ska vi diskutera här i Slag efter 12 idag. Ungdomspsykolog Rasmus Lilja från HUS ungdomspsykiatriska avdelning. Välkommen.
Tack.
Och på digital sån här länk så har jag med mig Julia Korkman, docent, rättspsykolog. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Ja, alltså jag satt idag och kikade att nu pågår den ju den här rättegången ännu och nu har man vittnesförhör idag och det är ännu mera gräsliga detaljer som kommer fram. För att helt kort berätta vad det alltså handlar om, den 4 december så har då 4 pojkar, 16-årsåldern, samlats i Helsingfors i Forsby i en park. Och den här situationen har då eskalerat så att en av de här pojkarna som har varit mobbad av sina 3 kamrater längre, och det har då pågått sen augusti ungefär, en sån här eskalerande mobbning. Så de har helt enkelt misshandlat honom till döds, hoppa på honom, slag i honom. Det är där man i rätten har läst upp alla de här skadorna den här pojken har haft. Så det är sånt som jag inte ens vill upprepa här. Men att jag kan säga att det tog flera minuter att läsa upp alla skador han hade. Och folket är väldigt i uppror nu. Det märker man när man följer med tidningspalternas kommentarsfält och social media. Så den springande frågan, hur kan någonting eskalera på det här sättet utan att de vuxna omkring, ingen har liksom märkt någonting, att någonting så allvarligt är på gång. Och jag börjar med dig, Rasmus Lilja, här i studion. Du har säkert också som psykolog tagit del av de här nyheterna.
Ja, ytligt sett nog. Den där till din fråga om det där, hur kan sånt här förekomma utan att omgivningen märker det, så det är kanske något som är överraskande vanligt när det gäller olika former av missbruk av människor, till exempel i fråga om incest eller sexuellt utnyttjande eller i våld i parrelationer eller våld mot barn. Och samma är det saker när det gäller liksom så här sadistisk mobbning. Det finns två saker. Det ena är det att de som är offer så har mycket svårt att komma fram med det och berätta om de här sakerna. Det finns ett sådant mönster i hela den här, i det här utnyttjandet som gör att den som är offer upplever att det får det ännu värre om de berättar om det. Att det blir bara värre. Och därför försöker det på något sätt anpassa sig och dra sig tillbaka. Och som vi inte är. Och det andra är det att det där, ja, hur kan någon hålla på och göra sådana här saker liksom längre och längre tider och så vidare. Det är en svår fråga, men att det finns förstås, om man tänker på den här speciella formen av mobbning som nu har mina så här, så det finns väl fog att anta att de flesta av de åtminstone huvudpersonerna som gör sådana här brott mot andra kanske har en personlighetsstörning på utveckling. Och eventuellt de som är med kanske inte har det i samma mån som den här. Men att man skulle kunna tänka sig på det sättet att om man i tid skulle kunna på något sätt, om man skulle hitta på något sätt att man skulle kunna märka det här i tid, så skulle man också kunna få hjälp åt de här människorna som håller på att utveckla en personlighetsstörning som i ett tidigare skede, och då skulle man sparas från många, det är många offer som skulle sparas i, och också den här människan som eventuellt håller på att utveckla en personlighetsstörning så kunna få hjälp. Men oftast så är det ju på det sättet just på grund av att det som jag talar om, så är det så att många av de här fallen aldrig uppdagas.
Vad säger du, Julia Korkman? För att det är den här frågan som nog en massa människor ställer sig idag. Att hur i fridens dag, just de här två sakerna, hur är det möjligt att någon gör någonting sånt här? Och det andra, hur är det möjligt att ingen i omgivningen liksom märker det?
Ja, nu jag är nog inne helt på samma linje som Rasmus här nyss. Dels är ju de här ungdomarna, det här, om den här mobbningen har blivit så här allvarlig nu under senaste året, så det är ju inte fråga om barn som har varit liksom under uppsyn av vuxna hela tiden, utan de har rört sig på egen hand som ungdomar i den här åldern gör. Och där är ju då vuxentillsynen kan vara mycket svårare att upptäcka att det där. Sen förstås är det ju, nu utreds det ju också att hade funnits tidigare i vilken mån sån här mobbning och finns det sådana som har undlåtit att ta tag i det där man kunde ha tagit tag i det, och det är förstås rimligt med tanke på vad man vill, eller att man tänker att man kan lära sig någonting av den här situationen, men samtidigt kanske jag har upplevt att det blir lätt i de här sådana situationer som väcker väldigt mycket känslor, vilket det här förstås gör hos alla. Så kan det bli också lite lätt hänt att man letar efter på något vis den här skyldiga, att man pekar mot skolan eller mot barnskyddet och ser att här borde någon ha ingripit. Men det är inte helt enkelt alltid att upptäcka de här sakerna. Precis som Rasmus sa, så är nog offer ofta i en väldigt utsatt position. Egentligen ren till att börja med. Alltså vi vet att människor som utsätts för sådana här, helt generellt sett, som utsätts för våld till exempel, eller då andra former, också övergrepp och annat, så har ofta en massa belastande faktorer helt från början och har kanske inte vuxit ens upp med en sån här miljö där man blir stödd att hålla sig själv trygg eller berätta för någon om någonting händer. Och i det här fallet, jag är också nu här, alltså vad gäller information snarast det där, talar jag nu från den information som har funnits, eller jag talar nu enbart från den information som har funnits offentlig. Men vad jag har förstått så var det här offret, det här var hans enda vänner, och det blir väldigt svårt att lämna sina enda vänner. Och vem ska man då vända sig till? Så att det är nog en svår sak. Och sen den här frågan om hur det här kunde gå så långt, det här är ju lyckligtvis extremt ovanligt. Och det är nog, jag har förstått att åklagarna har begärt sinnesundersökning för de här alla tre, och det är ju, det tänker jag att det är bra. Det blir intressant att se att kommer där fram någonting som kanske kan ge oss lite mera förståelse för det här. Att om man tänker på riskfaktorer för att ungdomar eller människor överlag ska begå fruktansvärda sadistiska våldshandlingar, så är det ju betydligt vanligare att personer har det som man brukar tala om som psykopatiska eller då snarare känslokala drag, om vi talar om barn och ungdomar. Och det finns faktiskt en hel del saker man kan göra om den här typen av drag upptäcks i tid, och som inom man kan förhindra en sån här utveckling.
Jag tänker, det här har ju eskalerat från någonting som det har nu kommit fram i det här behandlingen i rätten, så att det har utvecklats från någon form av bestraffningslek först. Och så har det eskalerat ganska hastigt till hårdare bestraffningar hela tiden av den här samma personen. Nu frågar jag er som yrkesmänniska, på det, är det så att människans sinne är sådant? Kanske lite ledande fråga, men vänjer den sig liksom med elaka handlingar eller ondska på det sättet i små doser att det till slut inte liksom känns någonstans? Funkar vi så, vi människor? Vad säger du, Rasmus, Lilja?
Man kan ju se vissa situationer som extrema situationer, som till exempel i krig eller något annat, så vänjer man sig vid att göra sådana saker som man inte skulle göra någon annanstans. Och det kan hända att just sådana här drag kommer fram. Och det har ju att göra med att i den här processen så när det blir bi och dom, alltså det blir en sån här split mellan oss och dem. Så då det humaniseras liksom dem, att man tar bort det mänskliga värdet. Annars är det hemskt svårt att göra dem så illa. Så på det sättet så kan det hända att det är något sånt som man blir så att säga van vid och som man vänjer sig vid att den andra människan är inte som vi alla andra eller den har något fel eller det har något sånt där som gör att det gör det lättare att vara sadistisk eller till och med döda människor. Mm.
Håller du med om det, Julia Korkman?
Jag tycker det finns utan vidare fallexempel om man nu tänker på något sådant här kända fall som Abu Ghraib eller någonting där förövarna har liksom total eller där människor har total makt över andra, så då kan det kanske leda till en sån här spiral, men nu är det här ju en extremt ovanlig situation. Man kan ju på inget sätt tala om det här Koskela-fallet som någonting som skulle typiskt hända, att inte heller då vi talar om ungdomar som till exempel slåss eller begår våldshandlingar, så de tenderar ju inte alls att bli så här allvarliga. Så att nu är här inte tycker att man kan tänka att det här är en normal process som skulle kunna hända var som helst, utan nu tänker jag att här, det är svårt att se att en sån här sak skulle hända utan att det nu skulle finnas någon annan förklaring. Men så vitt jag förstår, så av det som har varit uppe i offentligheten, så har de här förövarna själva också förefallit tycka att det är obegripligt att det kunde gå så här. Och det ser man ju kanske också i någon, men att vi har nog personer som sitter i fängelse för väldigt allvarliga brott och som i efterhand själva inte kan förstå hur saker kunde liksom gå så ur spår. Och jag vet inte, här var ju alltså ungdomar som uppenbarligen drack riktigt enorma mängder alkohol, en sån här gruppsituation där man kanske uppviglar varandra. Jag tror att det skulle säkert vara värdefullt att faktiskt få en sån process i det här. Det här är ju en tragedi för alla involverade, förstås för offren, men nu är det ju en jättetragedi för de här ungdomarna också.
Ja, och deras familjer.
Och deras familjer och hela vårt samhälle. Att på något vis en sån här process där man faktiskt också tittar på den här, att vad har hänt i den här gruppen av vänner. Men jag vill nu säga att det här är inte... Jag tycker att man måste se hur exceptionellt det här fallet ändå är. Att det blir ibland med sådana fruktansvärda fall stannar ju väldigt, väldigt starkt i vårt minne. Nu idag har också många påminns eller liksom hänvisat till det här fruktansvärda fallet med Vilja Erika som blev dödad för många år sedan av sin pappa och styrmamma. Och ibland kan det här liksom kopplas ihop som att vad är det i dagens värld och sånt här händer. Men det här händer ju lyckligtvis mycket mer sällan än vad det har hänt tidigare. Och ungdomsbrottsligheten har minskat och den är fortfarande på rekordlåg nivå. Igår kom ju Krimos nya rapport ut gällande ungdomsbrottslighet. Och den visar att det finns en liten ökning i hur våldsamma de våldsbrott som ungdomar begår är. Och vi vet inte ännu om det här är bara en liten statistisk grupp eller om här är något som man måste vara orolig för. Eller det är klart att man följer med oro med. Men på det stora hela har ungdomsbrottsligheten, den är liksom på en väldigt låg nivå. Den har ju minskat fram till 2016 och sen hållit på en verkligen låg nivå. Så att det är inte så att samhället skulle gå det sämre och ungdomar skulle bete sig eller göra mer sådana här grymma våldsbrott. Men det här måste vi betrakta som ett helt exceptionellt fall.
Ja. Jag var intresserad av det här med grupper också därför, för att jag minns andra fall från historien som det har skrivits mycket om, att det är synbart helt vanliga människor eller ungdomar, barn, som vart och för sig ensamt inte skulle vara kapabelt till att, eller så här sägs det, att de inte skulle vara kapabla till att göra det som de har gjort. Men sen när det är rätt, eller ska vi säga nu i det här fallet fel kombination av personlighetstyper, så uppstår någon sån här grupppersonlighet som, jag är ju ingen psykolog, men att så här förklarar man till exempel fallet med i England som väckte hemskt mycket hallå för ett många år sedan, en 5-årig pojke som kidnappade eller togs iväg från ett köpcenter där han var med sin mamma av två barn alltså, som slog ihjäl det här barnet med järnrör och allt möjligt. Och ingen kunde liksom förklara att hur det här kom sig. Men de inser att den här förklaringen kom upp, att det var det här båda barnens personlighetstyper tillsammans på något sätt. Vad säger ni proffs om det här? Att finns det sånt här? Rasmus, om vi börjar med Rasmus.
Ja, kanske Julia kan svara bättre på det när hon jobbar.
Ja, okej, Julia.
Nå, vad gäller ungdomar och gruppdynamik så är det helt klart att människan är ju överhuvudtaget ett flockdjur, men i ungdomen så är det här grupptillhörigheten helt exceptionellt viktig. Det är ju liksom, i ungdomen så skiftar fokus från liksom barndomsfamiljen eller uppväxtomgivningen till liksom ny grupptillhörighet och till att höra till andra ungdomar. Och det finns nog en hel del forskning till exempel på att ungdomar i grupp fattar dummare beslut överlag än då de fattar samma beslut ensamma. Speciellt sådana beslut som har med starka emotioner att göra. Och man har gjort sådana experimentella studier där man har haft ungdomar har till exempel kör på ett mycket mer riskfullt sätt och det finns andra ungdomar i bilen och det här överraskar knappast någon och det ser man också i statistiken. Så att det är nog säkert en faktor som spelar in.
Jag tänkte med det här fallet nu ännu när jag nämnde här i början att det väcker väldigt starka känslor i hela samhället egentligen. Jag måste säga att jag själv hade en sån här känsla att jag vill inte ens läsa de där beskrivningarna av vad som har pågått. För jag blir så fruktansvärt arg. Och jag vet inte ens liksom vart jag ska rikta den där ilskan. Och detsamma gäller också säkert nyhetsankare som säger att hon måste gå och gråta mitt under arbetsdagen. För alltså, vad beror det här på att vissa fall, det är klart att när man är oerhört grym mot någon som inte kan försvara sig så väcker det, men att det blir liksom så starka känslor att man inte kan liksom hantera dem och rikta dem någon vart. Vad säger du om det, Rasmus Lilja?
No, som Julia sa så är det här nog ett ganska så ett extremt fall att inte det är så hemskt överraskande att människor reagerar starkt på det och det som du sa med både ångest och ilska och sorg och skräck och det var huvudtaget när det gäller såna här lindrigare också versioner av det hela. Vi har jättesvårt att ta emot uppgifter som vuxna och till och med som yrkesarbetande ta emot som kunskap som väcker just de här känslorna av ilska. Vi kommer bra ihåg hur från 80-talet det där med sexuellt utnyttjande av barn. Att det var hemskt länge som det inte liksom på något sätt existerade. Så mitt i allt så exploderade det i samhället att det faktiskt finns sådant här. Och då började alla undra att hur såg vi inte det? Varför tog vi inte emot det? Och det var det många som började forska i det här. Att på vilket sätt är det möjligt att sådant här kan fortsätta och alltså, hemska saker händer och människor bara inte liksom tar emot det. Och då var det ju vanligt att man bara försökte neutralisera saker och ting. Det här är, jag menar, barn, de mobbar varandra. Jag menar, sånt här. Och inte händer det på riktigt det här hemska som man inte kan ta emot. För att om man verkligen tar emot vilka hemska saker vissa barn gör mot varandra eller liksom vuxna också mot barn eller annat och sådant, så väcker det ofta en sån ilska som är fruktansvärt svår att bära på något sätt. Och man har svårt att kanalisera den någonstans och man har svårt att tänka och fundera och processera de här känslorna som är. Och då man får lust att handla. Just och den där, och sen så får man lust att liksom göra illa åt någon. Det är någon som Julia sa här, att det är någon som ska vara skyldig för den här hemska känslorna som jag får uppleva. Det är jättesvårt att tänka i en sån där situation när man är hemskt ångestfylld och upprörd och arg och allt möjligt. Så att man borde liksom låta de här känslorna komma och prata med människor och kanske försöka på något sätt lugna ner sig för att kunna få bättre förståelse vad som har hänt och varför man själv reagerar på ett sånt sätt som man gör. Och det kanske kan hjälpa en att få liksom lite perspektiv på det hela. Men det är ju egentligen bra att vi reagerar. Det visar att vi har empatiförmåga och det är helt mänskligt att reagera på det här sättet på sådana här grymheter. Det skulle vara mycket värre om alla skulle vara likgiltiga.
Vad säger du, Julia Korkman?
Ja, det är precis som Rasmus säger. Dels att det är en fin sak i sig att vi människor är empatiska, att vi känner de här starka känslorna. Det skulle vara fruktansvärt om vi inte skulle göra det. Och det är ju förstås också så att sådana här enskilda fall som nästan får ansikten och skepnader så blir mycket mer, de drabbar oss mycket mer. Att vi kan läsa nästa dag i nyheten att 100 barn har drunknat på Medelhavet och det väcker inte så stora känslor för att de inte blir lika tydliga som figurer. Men det är kanske en annan diskussion. Men det är ju en sak det här att det blir ett sånt här, det händer nära och vi kan liksom... Det finns att säga att vi känner de här känslorna. Sen är det just viktigt att den här... det finns ju en del, till exempel forskning på det också, att en sak som traumatiserar människor mycket när sånt här händer är den här känslan av att se något sånt här fruktansvärt utspela sig och inte kunna göra någonting. Och just som Rasmus sa, så vill man då göra någonting. Och då kan man ju vända det här till aggression och börja jaga de skyldiga. Och då är ju ofta barnskydd en sån här myndighet som man kritiserar. Och det är ju, jag tänker ju själv som jobbar ibland ganska nära barnskydd och undervisar en del och har mycket samröre med professionella i barnskyddet. Det är ju väldigt synd att samhället inte ser alla de många, många fall där barnskyddets insatser faktiskt förhindrar sådana här trista saker. Och de faktiskt gör ett fantastiskt jobb och det där, det är inte så tacksamt säkert. Men sen kan man också vända den här liksom, de här emotionerna just i att kanske försöka mer rationellt. Liksom hantera känslorna först och sen fundera rationellt att vad kan vi göra för att det här systemet skulle bli ännu bättre så att vi ska undvika de här sakerna. Och det är helt klart att i en sån här väldigt stark emotionell situation så fattar vi sämre besluten än i mindre emotionella tillstånd. Då när det här Vilja-Erika-fallet hade inträffat så ledde det ju till en väldigt snabb lagförändring där det blev då obligatoriskt för alla som arbetar med barn och ungdomar att direkt anmäla sådana här misstankar om misshandel till polisen. Och vi var många som arbetade på fältet som förhöll oss ganska kritiskt i det här och upplevde att man borde ha förberett den här förändringen mycket bättre. Och vi var oroliga för att det skulle leda till en anstormning av anmälningar till polisen och det hade också gjort. Så att, och det har till och med tolkats så, vilket man nog kunde förutspå, tänker jag, att personer som, till exempel om en trött förälder går till läkare och säger att jag var så trött att jag till och med daskade till mitt barn. Om då läkaren upplever sig skyldig att anmäla till polisen så kan det direkt hindra att sådana föräldrar söker hjälp i framtiden. Nu håller vi på att justera det här så här lite i efterhand och inte hade bara haft negativa följder, inte säger det. Men den här viljan att handla kan nog också slå, man måste vara försiktig med den också och faktiskt vänta tills man har hunnit begrunda sådana situationer intellektuellt och inte bara emotionellt.
Håller du med om det, Rasmus Lilja? Att det,
ja, absolut. Ja.
Att i affekt så blir det dåligt.
Ja, jag tror det. Ja, det blir dåliga vårdbeslut och det blir sådana. Men att det där, jag ska också, som Julia sa, att skolorna och barnskyddsmyndigheterna och barnpsykiatrin och ungdomspsykiatrin så nu jobbar de liksom jättebra på att det här är sådana saker som händer fast de gör ett fantastiskt arbete på många sätt.
Och får man ännu tillägga här att de har liksom i efterhand när det händer sådana fruktansvärda saker så skolskjutningar är ett klassiskt exempel på det. Så i efterhand är det ofta lätt att se att ja, de här faktorerna har pekat på det här. Men det är ofta ändå ganska generella saker. Att det är nog nästan omöjligt att förutspå sådana här riktigt extrema dåd. Det är liksom situationella faktorer som spelar in som är omöjliga ofta att förutse.
Ja, nu är här ju mycket folk som jag tittar som hur folk har reagerat på det här. Alltså helt vanligt folk som... Jag har sett en bekant till mig skrev i ett upplägg på social media att hon vet inte vad hon ska göra med den här skuldkänslan hon har. Hon bor i Åbo, men hon tycker att hon borde ha ingripit. Ja, men förstår du hur jag, Rasmus skrattar till här? Men så här stark är den här känslan? Att...
Ja, absolut, ja. Det är klart att den här hjälplöshetskänslan som man får... Liksom, man tänker att man borde göra någonting. Det är väl en bra sak att man får den där känslan. För som Julia sa, det här kan kanske leda till att man utvecklar ännu mer det här. På vilket sätt man jobbar med att förhindra mobbning och hjälpa liksom barn som blir mobbade att berätta om det på ett tryggt sätt och hjälpa människor som jobbar med sånt här att ännu bättre förstå liksom hela de här mekanismerna och sånt där, att när jag förstår det här, det är det här behovet av att handla.
Ja, behovet att önskan att helt enkelt ha varit där. Du börjar tänka att om jag hade varit där så hade jag... Och det här är en sak som jag tänkte på idag när jag såg att den här rättegången fortsätter med vittnesförhör. Den här kvinnan till exempel som faktiskt hade stannat och stått och ropa med de här pojkarna. Och de sa att här är ingen fara. Mm. Att gå hem du bara. Och det där, vilka mardrömmar den arma människan måste ha resten av sitt liv. För att hon inte ringde då polisen istället. Utan trodde på det här när de säger att...
Mm. Ja, vad ska man göra där i en sån situation? Att man, men det är ju helt mänskligt. Hon måste kanske gå igenom det bara för att lugna sig själv. Att inte var det var inte hon, hennes fel. Mm. Det var inte hon som gjorde någonting. Hon kunde inte veta.
Men om jag får inflika, jag tänker att det där en sån här utbredd skuldkänsla. Så jag tänkte i något skede här att den här 16-åriga pojken som blev offer för det här, att han är kanske en sån som många skulle ha mött på gatan med skepsis eller jag tycker att det får gärna leda till en diskussion om att hur bemöter vi ungdomar och hur ser vi på ungdomar och till exempel sådana gäng av unga pojkar som är på gatan, att vuxna skulle vara rädda för dem eller bemöta just med sån här oro, eller på något vis att den här insikten att det här är unga människor som kan också vara väldigt värdelösa. Och jag tänker att det här kanske tangerar någon sån där liksom skuldkänsla och kanske en insikt att det skulle ha varit svårt att agera. Det skulle ju ha agerat annorlunda eller rätt själv. Och det är kanske en rimlig sak att fundera på, tycker jag.
Mm. Jag tänkte ännu att vi skulle hinna prata lite om mobbning, därför för att nu har det här sagts att det börjar som någon form av mobbning och sen blir det sån här sadistisk mobbning. Och jag vet att jag talade med dig, Rasmus, i telefon igår, och då talade du om att hur mycket skada mobbning ställer till med för en massa människor, för egentligen ännu långt in i vuxenlivet, i värsta fall hela livet. Och det här är ju ett extremt fall förvisso, men du menar att också så att säga lindrigare fall gör verkligt illa?
Jag anser det vara någon form av liksom mentalt utnyttjande, om man talar om sexuellt utnyttjande och fysiskt utnyttjande, så är det någon slags sån process som det skulle vara viktigt att förstå vad det ger åt de här människorna som sysslar med den här mobbningen och liksom. Men att det verkar nog alldeles klart att mobbning är någonting sånt som... Det är viktigt förstås att särskilja mellan olika former av mobbning och människor är också olika på hur de upplever sig mobbade. Men att det är alldeles klart att det är någonting sånt som det är en massa människor som lider liksom hela sitt liv av. När man tänker att de som blir mobbade lider ofta av självkänsloproblematik och depression ofta och den där ångest och det är den här reaktionen på när man blir utestängd och drar sig undan och också blir hämmad i allt vad man gör nästan om man blir mobbad. Att det är faktiskt liksom viktigt att den där därför finns det alla de här kivakoulu och jag tror att alla är överens om att mobbningen är något sånt som vi måste arbeta mot och inte liksom bara acceptera som något som en del av livet, utan att det faktiskt... Och med något skede så där på ungdomspsykiatrin så gjorde vi någon sån här alldeles primitiva liksom bedömningar av hur många procent av ungdomarna som kom dit som hade blivit mobbade på ett sånt sätt att det alldeles tydligt och klart påverkade deras psykiska liv och deras symptom och så vidare. Och det var ungefär 2/3 som...
Det är massa.
Det är ganska många, ja. Så det är hemskt många som får så stora psykiska problem av att bli mobbade att de hamnar och får professionell hjälp. Därför är det en mycket, mycket angeläget, i preventivt syfte, allt som görs för att det här minska på mobbningen och hjälpa de här mobbningsofferna. Det är ju också så att jag har för mig att jag skulle ha läst någonstans, det här kan hända, att det är också jätteviktigt att de här som mobbar så tidigt som möjligt blir liksom uppmärksammade, därför för att de löper igen en risk för personlighetsstörningar och asocialitet och allt möjligt sånt där och våldsbenägenhet och möjligt sånt där som man kanske kan, som Julia sa, att man kan kanske hjälpa dem om man får tag i dem i tid.
Mm. Vad säger du, Julia Korkman, bestyrks det här av siffror från och dina erfarenheter inom brotts- eller psykologin?
Nej, jag håller nog helt med Rasmus om att sån här mobbning, nu måste man förstås särskilja, det finns ju liksom förstås sån här mobbning som inte blir allvarlig och som inte beror på att någon skulle vara på väg att bli en våldsförövare, utan barn lär ju sig social samvaro och om man tar tag i det i tid och det görs upp och hanteras, så kan det bli en helt bra erfarenhet för alla och inte lämna de här liksom eviga psykiska menen. No, jag menar nu inte att mobbning någonsin skulle vara en bra erfarenhet, men att man måste förstås skilja på sådana liksom lindrigare sådana retning och sånt, och sen allvarligare mobbning, men utan vidare ta tag i det tidigt, och det är helt klart att sådana antisociala beteendemönster kan synas väldigt, väldigt tidigt. Men jag skulle också säga att om vi funderar på det här fallet i Koskela, eller på fall, så här, våld överlag och erfarenheter av våld, så vi vet ju nog till exempel att en jättestor riskfaktor för att bli utsatt för olika typer av våld, också för att själv bli förövare till exempel brott, är att barnen har placerats utanför hemmet. Mm. Så att här, det finns en sån här grupp, en särskilt utsatt grupp som vi på alla sätt behöver stöda, möjligast mycket och möjligast tidigt. Och kanske så där, det blir ju så här lite samma gamla visa som alltid då vi psykologer och andra beteendevetare blir tillfrågade, att vad kunde man ha gjort för att förhindra det här? Att det är ju helt klart att ju bättre man kan stöda barnfamiljer i deras välmående, så desto fler sådana fall kan vi förhindra.
Vad kan vi, slutligen, vad kan vi lära oss av det här nu? Det här groteska fallet som nu fortfarande är alltså i rubriken alla dagar efter som det pågår den här rättegången. Rasmus Lilja här grimaserar. Ja, det är en sån här 10 000 dollars fråga, men att det där, är det någonting vi kan nu lära oss att göra annorlunda?
No, jag tänker mig, som Julia sa tidigare, att alla sådana här fall, fast de här är sådana extrema och mycket, mycket sällsynta fall, så kanske om man efteråt kan gå igenom det och se vad som har hänt, så kanske vi kan lära oss någonting om på vilket sätt man kan hjälpa de här offren och också de här förövarna liksom genom tidiga preventiva åtgärder. Gå igenom liksom, att det där alldeles i lugn och ro utan skuldkänsla, gå igenom att vad skulle man ha kunnat göra annorlunda, och skulle man ha kunnat göra något annorlunda, om man skulle göra så, hur skulle det vara om man skulle kunna göra något sånt här eller något sånt här. Att om det hjälper att utveckla systemet, så har det gjort åtminstone någonting bra.
Vad säger du, Julia Korkman?
No, jag kritiserade här tidigare den här snabba lagförändringen, den anmälningspliktskyldigheten efter vilja, Erika. Men jag kan ju, där gick ju också det fallet ledde nog till en väldigt, ändå sen i något skede konstruktiv också diskussion kring att olika myndigheter inte har tillräckligt bra samarbete eller delning av information, och det har lett sen i sin tur nog till vissa förbättringar och så här, att just det här lugna genomgången av vad man kunde göra ännu bättre är ju jätteviktigt. Och här tycker jag till exempel Helsingforspolisen, som ju har en sån här enhet eller en grupp som jobbar uttryckligen med ungdomsbrottslighet, och de satsar mycket på den verksamheten, och jag tycker att det är en jättebra anda och liksom ett tänkande. Och det finns ju också sådana här ankorigrupper som sysslar med ungdomar som är under brotts, vad heter det, myndig ålder, det vill säga under 15 år, som begår brottsliga handlingar, och man försöker ta tag i de här möjligast bra. Det finns sånt som händer och är ändå relativt nytt ännu, eller det finns inte överallt som är jätteviktigt. Och jag tycker att det är bra att de här deltar i den här diskussionen och har fört fram sådana här saker som kunde förbättras, till exempel just i samarbete mellan polis och barnskydd och säkerligen också barnskydd och andra myndigheter.
Just den här ankoriverksamheten vet jag att har fått hemskt positiv feedback från många, många håll. Det där, jag tror inte vi blir så mycket klokare än så här. Det enda jag konstaterar nu här till i morse var att folk renderar namn och alltihop på de här förövarna där på nätet. Det går vilt till för att folk är så himla upprörda. Och de skulle kanske, om de skulle tänka efter lite, fundera att kanske de inte ska göra så här. Mm. Även detta kan man ingenting åt. Just nu i alla fall.
Nej. Man kan fundera på det här beslutet att offentliggöra möjligast mycket information. Mm. Jag förstår att man resonerar som så att det här är en samhälleligt viktig sak. Men nu är det ju helt klart vad som följer av det. Att det följer en sån här lynchning. Så att det är alltid en svår bedömning. Och, det kan man också fundera på.
Tack ska ni ha, Rasmus Lilja från HUS ungdomspsykiatriska.
Pensionerad.
Psykolog är du i alla fall, med lång erfarenhet. Och Julia Korkman, docent och rättspsykolog, för att ni deltog i slaget efter 12 idag. Det fredag, det betyder att nästa debatt hör ni på måndag, samma tid, samma kanal. Och jag önskar er ett trots allt trevligt veckoslut. Hej då.